I det här tredje programmet i Utbildningsradions serie om marinens musikkår i Karlskrona så ska vi höra några gamla musikanter berätta hur det var att börja som elev i flottans musikkår i början av seklet. De var 14-15-åriga pojkar när det begav sig och antogs efter speciella prov. Ivan Wedeborg började 1934 och medan vi tittar på hans gamla tidningsklipp berättar Ivan hur det gick till när han fick sitt instrument.
Det var han. När han antog mig, alltså så att säga, han direktör Ringvall, där, så talade jag om att jag hade spelat alton och bekonet. Och han var trompetare själv egentligen också. Och då tittade han på mig, nej, sa han, du ska inte spela trompet, sa han, det är inte ditt instrument, sa han. Jag tror vi ska försöka med klarinett. På den vägen blev det.
Kunde han se det på dig?
Ja. Han hade ju stor erfarenhet. Men han var en fin kompositör, förstår du? Mm. Han har skrivit mycket musik. Och snäll, vänlig man. När jag fått uniform, det fick man inte med en gång på den tiden. I alla fall då så gick jag och strövade ner i hamnen och provgick, så att säga.
Och visade upp den lite, ja. Så. Ja.
Ser inte ut alls som det gör nu nere i hamnen då. I alla fall, då kommer han och går civilklädd. Och så går han, åh, sa han, är det du som är den, det är du som är den nya musikeleven. Allt ska nog gå bra för dig, sa han. Bara aktade för bröderna Friman, för det är när Lea i Elbattingen. Det var två stycken hon roserar. Ja, det är klart att han var lite ilskna sådär ett av sig, men ja, han var musikalisk, förstår du. Men han lät som en kulspruta och teknik hade han. Så i ett slag så hade jag ingen lärare på klarinett. Han kunde inte spela klarinett. Men du ska tro att han lärde mig läxorna. Han satt jämte med mig och stampade takten och spottade, förstod du, och fräste. Han var tvungen att binda fast byglarna i trombeten med gulblå snören för att de inte, för de var ju välsmorda naturligtvis. Allting som han gjorde var välsmort. Då flög ut, så du förstod, så flög de ut. Så han var tvungen att binda fast. Han lärde mig att hålla takten och truten. Och rättningen, som Ulf Österberg sa till tronslagarna. Tre saker ska ni komma ihåg, sa han. Ni ska hålla takten och truten och sen rättningen i leden. Sen har ni gjort det.
Yeah.
Sång till Blekinge framförde av Sandgrenska manskören. Melodin skrevs av den Georg Ringvall som ledde musikkåren när Ivan började som elev. Alf Sigurdsson, som också kallas Tott, var bara 14 år när han antogs 1936 och så liten att man fick sy upp en uniform åt honom eftersom förrådet på Stomholmen inte hade någon som passade.
Det var hårdkörning från morgon till kväll. Och på den tiden bodde man på kaserns barre och musikeleverna och även nästa grad som var andra klass sjömän hette det på den tiden. De bodde på logement 7 i kaserns barre längst upp i tredje avdelningen. Och där fick man vara logementsvakt och hade ett skåp med sina kläder och det var väldigt noga med allting. Permission beviljades bara onsdag, lördag, söndag. De andra kvällarna satt man och jobbade på musikrummet, som det hette. Jobbade på läxor. Mm. Det är ganska hårda papper om man tänker på idag.
Var det lite grann som att hamna i lumpen fast man bara var 14-15 år då?
Det kan man väl säga. Sen när man hade lärt sig att spela signalhorn, då fick man ligga i vakten en gång i veckan. Och spela utpurning på morgnarna och de som skulle upp, för det låg ju, kasernen var full av flottans personal på den tiden. Utpunning först och främst, och så fick man spela upp flaggan klockan 8 eller 9 beroende på vilken årstid det var. Och sen fick man spela, sen andra dagen var man piket hette det. Och då fick man följa undervisningen på alla skolor som låg där nere där, kan man säga, där musik... Caféet Orden ligger där och nu, du vet. Och gymnastiksalen och sådär. Så varje timme fick man blåsa övningarna upphör och övningarna fortsätter. Det var olika signaler. Så man fick lära sig signalerna utan till.
Var det många man skulle kunna då? Det låter som det fanns en mängd.
Fick man lära sig utan till. Mm.
Signalhorn som du nämnde, det är ett sånt horn också utan...
Utan ventiler.
Just det. Ja. Så man skapar ljudet med hjälp av läpparna.
Ja, visst. Ja. Och det var ju ganska... Vi hade en signal som hette Varsparaden. Och den fick man blåsa när de som tjänstgjorde på varvet, de som arbetade med på fartygen och sådär. De som skulle bli maskinister och sådär. Och det var värnpliktiga för det mesta. Och den var svår, den där signalen. Så ungefär den jobbade man mycket då i början. Så spelade man tapper på kvällen, klockan 21. Så fick ingen gå ut och leva rövare på gården till exempel. Utan då skulle de vara inne. Och vi skulle vara inne klockan 10, onsdag, lördag, söndag. Inte, annars åkte man dit på rapport och blev utsatt för förhör och fick gå med vita byxor. Fick man göra på den tiden. Och man fick Lasse hette det.
Lasse.
Permissionsförbud. Om man hade gjort någonting, till exempel driftat, sa de att man hade gjort. Om man inte kom in klockan 10 utan kvart över. Ja, anteckning. Och sen så blev det förhör dagen efter. Var var du någonstans? Så där vidare.
Men det här med vita byxor, vad var det?
Jo, vad menar du med det? Alla som hade permissionsförbud
hade
de skulle gå med vita byxor därför att de skulle anmäla sig 2 gånger eller 3 om dagen hos kasernbefälhavaren hette det. För han hade alla de antecknade som hade permissionsförbud. Och för att utmärka dem riktigt satte de på de vita byxor. Det försvann så småningom, men på den tiden var det. Det var någon 10 år ungefär efter jag kom in så försvann det där. För det tyckte de var diskriminerande på något sätt. Jo, sen när det gällde utbildning och sånt här så skulle ju alla kunna slå trummor också.
Mm-hmm. Alla måste kunna?
Ja, ja. Mm. Ja, obligatorisk trumövning här ute på Stomholmen. Mm. Mellan 8 och 10, 2 gånger i veckan. Mm. Står man utomhus så slår vi den där muren där. Man börjar stava bam 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 så det blev drrrr. Men när man då hade slut på musiklivstiden då kunde man även slå en hygglig virvel. På den tiden gissar hur mycket man fick i löneförhöjning då.
Nej, det kan jag inte gissa.
7 kronor.
7 kronor.
Vet du vad vi hade som musikelever?
Nej.
8,33 i månaden plus fria kläder och fritt uppehälle alltså.
8,33 i månaden.
Sen fick man 15.
Vad räckte de här pengarna till egentligen?
Ja, de räckte inte till någonting. God saker kanske. Ja,
det kan inte ha varit så mycket ens på den tiden.
Nej, det var det inte heller.
Det här var några äldre hornsignaler som användes ombord på fartygen på 1800-talet. Kurt Forslund, som började som musikelev 1929, berättar att även musikkåren hade sin militära rangordning.
Det började som musikelev, tredje klass sjöman, andra klass sjöman, första klass sjöman, korporal och så vidare. Och sen så kunde man nog ju högst förvalta. Och sen blev vi då kompaniofficerare, så alltså fick den graden men inte den lönen. Inte.
Var det viktigt det här med rangordningen?
På den tiden var det rätt så viktigt. Man blev ju alltså respekterad på ett annat sätt. Ju. De tittade ner på de som hade en lägre grad. Det gjorde många på den tiden. Först när man blev äldre och hade då så att säga kom upp i graderna. De blev lite bättre. Lite bättre.
Hur länge var man elev?
I 2 år, och det kunde bero på när man kom in. Men mellan 2 år och 2,5 år var man elev. Och sedan då blev man då, fick man skriva nytt kontrakt. Då blev man fast anställd som tredje klass sjöman. Och det var då på 4 år fick man skriva på dem. Och sen under dessa 4 år så blev man då befordrad till andra klass sjöman och första klass sjöman. Och sen blev det korporalskola och så vidare. Alla de andra militära skolorna så småningom. Vi fick läsa. Militära skolor fick vi läsa också.
Så ni skulle också vara militärer,
ja,
så att säga?
Ja, vi skulle vara det, ja.
Flottans musikkår var stor då?
Men vi var med elever var vi 44 man och med dirigent 46. 45 man med dirigent. Så det var ju så stort. Så det var sällan kåren var intakt. För en del skulle ut på sjön. Och spelade med 61 hade de på flaggskeppet exempelvis och kustlottan.
Vad spelade ni då på den tiden när du kom till kåren?
Ja, det var overtyr och Strauss-vals och lite lättare slag. Och tyska i synnerhet som inte var så lustiga precis. Men de skulle ju med en sån rövare, kallad musikdirektör. Han alltid var en sån här rövare med.
En rövare?
Ja, det vi kallade, som du kommer ihåg, här i radioprogrammet för oss, så hade de alltid en slager.
Ja.
Först hade en overtyr och sen vals och sen någonting sånt där. Och så gick den ner till. Och sist i botten kom då ett slager. Rövaren, en tysk eller en engelsk eller en amerikansk slager. Och så som vansch och någonting. Slutade de med det. Eller började med marsch till också. Men det var helt knäppt det där, tycker jag.
Så en rövare var lite grann en flört med publiken.
Ja, just det. Ja, just det. Mm. Det kallar vi för det.
Så det var inte bara militära marscher utan en väldigt bred repertoar.
Oh, ja. Det gick ju inte bara att spela marsch. Mm. Nej, det var bara när vi skulle öva värnpliktiga sådana marschövningar på lördagarna och fredagarna vi hade det.
Hade ni mycket spelningar på den här tiden?
Ja, men då spelade vi på sjukhus, då bjöd vi på skolor och i parken spelade vi 20 koncerter varje sommar. Och exempelvis så sen var vi ute på andra ställen och sen så på sommaren så kunde vi sitta en avdelning, då inte hela kåren, då hade vi engagemang på Kungsparken i Malmö. Liseberg, Göteborg, Berns i Stockholm.
Hur är det att gå och spela samtidigt?
Det går fint. Det går mycket fint. Ja, det är inga besvärligheter alls inte. Det är lite jobbigt förstås, men man måste hålla rättningen i det här ledet och höger både fram och bakåt, på att det ska se snyggt ut.
Är det inte knepigare när man har ett blåsinstrument att man kan bli andfådd så?
Nej, det har man övat upp så det blir man inte alls. Utan man går i en vanlig takt, 114-116 mer steg i minuten. Med marschtakten och det där. Nej, det är man så van vid det där. Så det är klart att hon är upp för backen, men då brukar ju regimentsomslagarens slav när vi ska gå upp från backen. Då kan det vara jobbigt.
Ibland går ni ju runt i såna här invecklande turer.
Ja, figurativ marschmusik, ja. Och det hade vi mycket för under Hallbergs tid. Han hade mycket sånt där och vi var in 12 minuters program eller 15 minuters program. Och det var rätt så trevligt det där. Och det uppskattade de väldigt mycket. Det gjorde vi i Stockholm och vi gjorde det här och vi gjort och lite överallt. Så att det, och då gäller det att hela kåren med och man är på alerten ordentligt och inte gör några tavlor.
Man trasslar ihop sig där.
Ja, nej, det har inte hänt faktiskt. Det har det inte.
På 40-talet sen så blev det mycket frågelekar.
Ja, frågesport. Ja. Det hade vi här ju också. Och då hade vi bland annat, då hade vi Skoglöf, han tog ner Per Lindfors från Stockholm och hade frågelekar. Han började med honom där.
Sveriges Radio.
Från Sveriges Radio, ja. Han var ju här nere i Sparrsalen då. Det hette Sparrsalen och det var gymnastiksalen, va? Och det var ju, blev mycket folk där när han var där. Han drog ju folk där, för han var ju mycket i radion ju. Och sen fortsatte det själv här. Några enklare former så att säga. Det var några sådana kända gubbar. Och då hade vi mycket sånt här. Om djuren i musiken exempelvis. Så det finns ju massor med djur och sådär. Och kända marscher. Och det var ju tråkigt att sitta och spela en hel timmars marschmusik. Det var ju död tråkigt, men... och mycket annat. Nej, men...
Hur gick de till, de här frågelekarna? Var det människor som ställde upp och tävlade då och försökte gissa vad det var, eller?
Ja, det var det också. Men så fick de lämna in lappar för det att läsa ut och lämna in sin namn. Och det fick, i Håglands Park hade ju det också. Mm. Och då fick de lämna upp dem. Och så fick den, blev det första pris. Första, andra, tredje pris. För de första rätta upplärda lösningarna. Jo, det hade vi mycket sånt där för.
Radio var ju också ett stort medium på 40-talet.
Ja, visst var det. Oh, ja. Vi var med och hade flera radiosändningar där. Och vi spelade in gammalfråninspelningar eller radiosändningar. Det hade vi nere i Sparre. Och då hängde de på en massa gamla kommisfiltar över taket och väggarna för att akustiken skulle inte döna sig, va?
Jaha.
Så det var en helst provisorstudio.
Ja, gamla militärfiltar.
Ja, just det. Alltså. Ja. Hängde de upp. Ängde de upp längs väggarna.
För att dämpa
ljudet. Ja, dämpa just det. Ja. För det var skräll ju konstant.
Sveriges Radio Karlskrona. Vi får nu lyssna till Sjömansoktetten under ledning av musikdirektör Sune Sundberg. Först spelas Fred Winter i valstakt i arrangemang av Valdemir och Holmberg.